Det är ju bara 5 dagar sedan jag var här. Och ni som har gått minne kanske kommer ihåg att jag tjuvstartade påskens budskap redan då i söndags och hoppade helt över det där när Jesus rider in på åsnan och talade istället om försoningen. Och man skulle kunna säga att teorin bakom korset, fast det i allra högsta grad är verkligt, så kanske det. Den andliga verkligheten bakom korset. Så idag ska jag hålla mig lite mer på jorden kring korset och vad som sker på själva långfredagen. Så den här predikan blir 3 korta scener eller händelser ifrån långfredagen. Långfredagen är en sån där dag som är tacksam att predika, men också svår att predika. Dels för att det liksom är självklart vad man måste prata om. Jag kan inte gärna komma hit och prata om någonting annat på långfredagen. Och också för att man känner att allting är sagt så många gånger förut. Men jag tänker att vi ska börja idag med att se upp mot korset. Och så kommer vi att röra oss neråt. Och det kanske är helt fel ordning, men nu blev det så. Och då läser jag några korta verser ifrån Lukas evangeliet 23, 39-43 först. Lukas 23, 39-43. Den ene av förbrytarna, de som förkallades rövarna, som hängde där, smädade honom och sa: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss." Men då tillrättavisade honom den andre och sa: "Är inte du ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont." Och han sa: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike." Jesus svarade: "Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset." Berättelsen om korset och korsfästelsen har ju börjat långt tidigare, faktiskt redan på torsdagskvällen, eller hur man nu ska se det, med fängslandet. Men det är intressant att när Jesus väl hänger på korset, så gör han det med just 2 förbrytare, 2 rövare. Berättelsen om vår konung och frälsares mest avgörande ögonblick utspelar sig inte i vackra palats med de förnämsta och männen med mest makt på jorden, utan utspelar sig strax utanför staden på en kulle i nära sällskap med 2 av samhällets förlorare. Så han hänger där fastspikad, precis som Jesus, utan framtid. Han och den andre, bägge 2, de vet att de har inte längre någon chans kvar i livet. Det återstår timmar att leva. Då kan man ju tycka att den första rövarens bön eller önskan är den mest naturliga. Hjälp oss. Hjälp oss härifrån. Om du är den du säger, om du har makt att göra någonting, så gör det och hjälp oss härifrån. Och den andre tillrättavisar den första, och sen kommer han med sin bön, sin önskan: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Inte rädda mig från det här, ge mig en chans till, utan tänk på mig." Det finns någonting i mötet med nåden som vi Alltså vi ska vara öppna i hjärtat, vi ska vara glada, vi ska kunna ta emot nåden som barn i Guds rike. Men samtidigt finns det någonting i nåden som ska liksom en normal vettig reaktion från oss ska också vara en ödmjukhet där vi känner i hjärtat att egentligen är jag inte värd detta. Egentligen får jag nu en gåva som jag inte själv har förtjänat. Och jag säger inte det för att vi ska trycka ner oss. Jag är inte ute efter en sån kristendom där vi ska gå med böjd nacke genom livet och känna oss ovärdiga. Därför att det finns så mycket i den gåvan och i Kristi offer på korset som är till för att lyfta oss. Och säga, jag älskar dig precis så som du är. Du är mitt älskade barn. Gud ger sin egen son för att rädda dig. Men i mötet med nåden så har den här rövaren ändå en naturlig reaktion. Vi har dömts för det vi har fått vad vi har förtjänat. Och så säger han, tänk på mig. Han vet att han inte har rätt att kräva någonting av Jesus. Men tänk på mig. Och svaret blir, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Inte imorgon, inte 6 månaders provanställning. Ingenting sånt idag. Så här pressas hela evangeliet och allt det som Jesus har gått och undervisat under 3-3,5 år tillsammans med lärjungarna. Alltihopa pressas ner till ett enda kort litet ögonblick. Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Det är också en bekännelse att du som har ett rike att komma med. Tänk på mig. Och nåden träder i kraft. Nåden flödar ut. Nåden fungerar. Och han är välkommen in. Det är fantastiskt på så många sätt, rent litteraturhistoriskt och allt, att såna här små berättelser får finnas med precis i vår tros och vår religions största och hetaste ögonblick. Ingen kan någonsin säga, det är för sent för mig. I Johannes evangeliet tar vi en kort text också, därför att Johannes är den enda som skriver om just det jag vill tala om. Eller en bit av det i alla fall. Johannes 19, 25-27. Där står det så här. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen, där är din mor. Och från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Sedan flyttade sig blicken. Förlåt, nu läste jag det som att det var en bibeltext. Det var vad jag hade skrivit i manuset. Nu flyttar vi blicken ner från korset. Ner till de som står närmast runt korset. De få som inte har övergett. Det står ingenting i de andra evangelierna om några lärjungar som närvarade. Men Johannes, han skriver att han själv var där. Och han skriver det på det där sättet som man gjorde på den tiden när man ville uttrycka sig ödmjukt. Man skriver inte jag var där. Utan han omnämner sig själv i lite indirekt och säger den lärjungen som Jesus älskade. Och det är inte ett skryt. Det betyder inte att Jesus inte älskade de andra. Det är inte det Johannes säger. Utan konsekvent i sitt evangelium så uttrycker han det så. Den lärjungen som Jesus älskade. Och det är bara ett sätt att inte säga jag var där. Det är den tidens sätt att uttrycka att jag var där, men på ett lite ödmjukt tona ner sin egen roll. sätt. Men de andra lärjungarna, eller de andra evangelierna, bekräftar att Jesu mor var där och några andra kvinnor. Och här får vi lära oss att det var moster då till Jesus, Marias syster och Maria från Magdala. Det är möjligt att andra lärjungar, någon av de 12 eller någon av de 72 eller andra som har följt med Jesus, står någonstans längre bort och ser detta. Men vad vi vet ifrån evangelierna så är det de här som finns där. Så nära i alla fall att det tydligen går att prata med dem från korset. Och då sker någon sorts adoption, men egentligen handlar det ju om ett socialt trygghetsnätverk. Antagligen är Josef borta. Han, pappan, måste ju vara död vid det här laget eftersom han inte nämns. Och Jesu mor Maria behöver ett nytt hem. Och som kvinna så kunde hon knappast försörja sig själv eller leva själv. Utan nu blir det Johannes, lärjungen Johannes, uppgift att ta hand om henne. Så hela den här ordväxlingen betyder egentligen bara att Jesus ser om sin mor så att hon ska få leva sin pension i trygghet hos en annan än hos honom. Kvinna, där är din son. Och till lärjungen, där är din mor. Det är inte mycket som sägs. Och det är inte tillfället att hålla några långa tal inför någon som lider av fruktansvärda smärtor och som man vet bara har timmar kvar att leva. Men det är ett möte. Ett möte med det gamla livet, om du så vill. Det vardagliga, normala livet. Mötet med rövaren var liksom evangelisation. Men det här är omsorg om de som kommer bli kvar. Omsorg om de närmaste. Så där mitt i dödens ögonblick formas någonting nytt. En gemenskap som inte bygger på blodsrelation, alltså arv, eller inte på prestation, utan helt enkelt bara förtroende och tillit. Det här är din son nu. Han kommer ta hand om dig. Kanske är det här som kyrkan föds. Kanske är det här som lever vidare in i den första församlingen. När vi läser om hur man ger av det man själv har för att ta hand om de som inget har. När man läser om hur de första kristna i apostlagärningarna inte längre räknar sitt som sitt, utan allt för alla. Man delar det man har till kyrkan. Den som inget har kan få och den som har kan ge. Och så bygger man en gemenskap där man månar om varandra som bröder och systrar, trots att det inte finns ett blodsband, trots att det inte bygger på arv eller någonting sånt. En sorts helig gemenskap i närvaro. Nu kommer min punkt 3 för idag. Och då ska vi ta ett steg till neråt. Nu har vi varit uppe på korsen, vi har varit vid korsets fot. Och nu ska vi ner, ända ner i underjorden. Och då inträffar det märkliga att jag inte har en bibeltext att läsa. Och det kommer ni snart förstå varför. Jag tror att många av er, precis som jag, har lärt sig att Jesus i döden går ner i dödsriket. Och tar nycklarna till dödsriket. Kanske rent av tar nycklarna från djävulen själv och kommer tillbaka som segerfurste. Men det där är en sån där sak som vi lär oss som egentligen inte riktigt står i Bibeln. Utan då får man lägga ett litet pussel med olika bibelversar för att få ihop det. Jag tänkte, för några år sedan när jag fick upp ögonen för det här, att det står ju, Paulus säger ju det. Paulus säger ju att Jesus gick ner i dödsriket och tog nycklarna. Visst säger han det. Men nej, det står inte så. Men jag har lärt mig det genom predikningar och jag förstår att i kyrkans tradition så är det här ett etablerad sanning, och jag menar inte alls att det skulle vara fel heller. Så Jesus dör där på korset och han ropar: det är fullbordat, och allting stillar ner sig. Men senare i breven och även i uppenbarelseboken så får vi små verser om vad som kan ha hänt under den där stunden när Jesus dör. I Efesierbrevet 4:19 så står det att han steg ner till jordens lägre delar. De där lägre delarna skulle kunna syfta på dödsriket eller underjorden, men det är egentligen inte ett uttryck som är tydligt, utan det skulle också kunna handla om att han steg ner till de lägsta eller de mest behövande på jorden. Det handlar inte om berg och dalar, det är inte en sån så, men att han steg ner till de lägsta eller till det lägre. En annan röst i Nya testamentet, nämligen Petrus i Petrusbrevet 3:19, han säger: han gick bort och förkunnade för andarna i fängelset. Så i sin död så gick han till andar och förkunnade, och de här andarna var fängslade. Och då är vi ju där i den här bilden av att det måste vara döda människor, själarna, andarna av döda som finns någonstans, som Jesus kan möta i döden. Och då blir det naturligt att tänka kanske dödsriket där då. Och eftersom det beskrivs som ett fängelse så blir det naturligare också med nycklarna och nyckelknippan. Och den sista versen för att få ihop det här pusslet är från Uppenbarelseboken 1:18, och där står det så här. Och då är det Johannes som ser en syn där Jesus säger till Johannes: jag var död och se, jag lever, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Kyrkan och kyrkans tradition har burit det här vidare så pass att det faktiskt finns en kort fras om detta i vår trosbekännelse när vi säger: Kristus är nederstigen till dödsriket och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Så det är inte alls en detalj i marginalen, men det finns samtidigt inte en bibeltext som jag kan läsa, utan det är lite grann av ett pussel. Men Jesus själv säger i Uppenbarelseboken i den här synen till Johannes att: se, jag var död, jag har kommit tillbaka och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och det är egentligen det vi behöver veta. Exakt hur det gick till och vad som skedde och i vilken ordning är ju inte vår sak att varken kunna eller förkunna. Så Kristus stiger ner till det lägsta, ner i mörkret, men inte som en besegrad man, utan som en som kan komma med nytt ljus in i det stängda. Där möter han dörrar som aldrig tidigare öppnats. Dödens rike var som ett fängelse. Där var du fast. Men från och med nu så tar han nycklarna dit. Och de lås som aldrig tidigare har öppnats, de kan nu öppnas. Nu finns vägen vidare ifrån dödsriket. Nu finns vägen vidare till evigt liv. Och det är en fullständig seger, en fullständig befrielse. En befrielse när dödens makt är bruten, säger Bibeln. Så när han stiger upp därifrån igen, då kommer han inte ensam. Då är han segraren som har med sig segerbytet. Och någonstans i den skaran får rövaren som nyss hängde bredvid honom på korset följa med. Och redan idag, säger Jesus, redan idag ska du vara med mig i mitt rike. Då har vi mött rövaren på korset i hans sista stund. Vi har mött några få människor som står kvar vid korset och inte har flytt när allting ser ut att rasa samman och Jesus ser ut som en förlorare. Och så har vi till slut mött andarna av döda människor som får bli de första att befrias in i det eviga livet. Och mitt i allt det här, en kärlek som inte backar. En kärlek som inte vacklar ens i den värsta av smärta. Här möter vi förlåtelse istället för skuld. Seger istället för lidande. Och liv istället för död. Och det är långfredagens allvar och hopp. Att när allting verkar stängt, då har Jesus nycklarna och Gud har redan öppnat en väg. Amen.